I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants.
Respect TKO's people. When I knock people out, they don't fucking move. Who the fuck is that guy?
Alhamdulillah.
Välkomna mina vänner, detta är Alexander Brodal direkt från Käftsmällspodden, en podd om fighting. Jag sitter här i vackra Göteborg med min goda vän och podcastkollega Mikael Jansson. Och idag har vi en riktig kändis med, skulle vi kunna kalla det här. Det är den enda svenskan jag känner till som har fightats i Karate Combat och är också aktuell nu i KSI's Misfits Boxing. Ett stor, stor applåd för Eriksson Samuel. Välkommen.
Tack så mycket.
Välkommen.
Tack.
Roligt att ha det här.
Ja, det är jättekul. Alltså, vi ser verkligen fram emot det här. Och vi vet ju bara innan här hur mycket vi har haft att prata om.
Ja, det har varit, vi har fått sippa våra munnar här nu när vi har suttit och tagit en kaffe innan.
Ja.
Du är helt enkelt för intressant. Alltså. Det är det som är det stora problemet här.
Ja, man har mycket. Man hör och ser mycket på sociala medier. Det blir ju så. När man är involverad i det offentliga så. Och som vi sa, Kampsport Sverige är ganska litet. Så det blir ju att man, om man inte själv är alltid, det handlar om en själv, så har man ju alltid kanske koll på vad som händer och man vill vara en del av det liksom. Ja. Så det blir lätt att man kan mycket, ser mycket, hör mycket och vill gärna vara med och dela den här lilla kampsportsgrejen vi har i Sverige och göra den större.
Alltså det är ju jättekul att ha det här. Alltså, jag tänkte, vad säger du bror? Ska vi börja med det som är mest aktuellt här nu med boxningen?
Ja, det skulle kunna göra. Vad ska man kalla det här? Någon form av celebrity boxing skulle man kunna kalla det?
Ja, alltså Misfits har ju både, vad ska jag säga, riktiga, inom parentes då, proffsboxare, men också mycket av deras spridning kommer ju från att de hämtar in influencers, alltså kända personer, inte alltid atleter, men i många fall duktiga atleter som sadlar om då och kör boxning.
Folk som drar mycket tittare då?
Ja, som drar mycket tittare och som har stor individuell reach, och så liksom samlar man dem på den här plattformen. Och KSI då själv har ju enorm reach, så att i mitt fall så var jag först i kontakt med KSI. Vi pratade lite om drickan som de, och sen så bara vart att det konverterades till att jag hör av dig hit och dit så här, och han fixar fight. Okej.
Okay. Roligt. Och för er som inte känner till KSI, det är ju då en brittisk youtuber grunden, är väl det mest korrekt att kalla honom. Men galan, den går i USA va?
Ja, han har ju galer nu. Misfits har ju galer runt om i världen hela nu 2023, och jag får inte dela exakt vilket datum och vart jag ska köra en. Men
får du berätta någonting om din motståndare?
Nej, jag kan inte avslöja exakt vem, men jag kan ju avslöja vad jag vet om honom och så. Så att ja, men vi kan väl börja med att jag möter en boxare. En renodlad boxare. Det är hans första proffsmatch. Han har typisk så amerikansk stil på sin boxning, mycket lite, jag ska inte säga som Floyd, men
med Philly Shell och
ja, den stilen. Ja. Så att den här matchen kommer bli tuff. Mycket på grund av att, som sagt, han är renodlad boxare. Och varför de tyckte att det var en bra matchup var just på grund av att det här är hans första proffsmatch. Jag har ju aldrig tävlat i boxning. Men jag har ju ändå tävlat i andra discipliner. Eller ja, Karate Combat då, som proffs, två matcher. Så när de presenterade den här motståndaren först så sa jag... Jag sa ja direkt. Jag tyckte inte att det var jag tyckte det var en bra matchning. Och det kändes inte som att de ville på något sätt slänga in mig för att han skulle få en enkel match. Och det kändes verkligen inte som att de valde honom till mig för att jag skulle få en enkel match. Utan, och i det här fallet, om man ska tänka rent PR-mässigt, alla som fightas här, som vi sa, har ju ett stort följe själva. Så det är liksom inte så här att man kanske... Ja, men du vet, i vissa fall kanske man tar en mindre känd person mot en känd person och väljer kanske en matchning så att den kända personen ska vinna, så att den bygger upp en hype och ett rykte. Boxning är ju det väldigt vanligt att förekomma. Jag menar, alla 12-0, 15-0, 15-0 och 12 KOs. Man bara okej.
Torskade två
gånger. Ja, exakt.
Men matchade mot så kallade cans.
Ja, exakt. Ja. Men i det här fallet, det känns bra. Jag försöker och verkligen bara... ja, som alltid var så seriös jag kan med träningen. Och jag har verkligen fått gå tillbaka till basics nästan. För boxning är ett helt... Det är ju hur annorlunda som helst.
Det är ju en helt egen sport. Och de andra så här populära stora kampsporterna, där kanske man kan transitiona lite lättare. Alltså så här kick och thai är ganska likt, även om det är väldigt olikt. Men boxning är... Det är mycket grejer som bara funkar i boxning.
Ja.
Finns det. Men vad skulle du säga om din motståndare? Skulle du säga att han är en kändis?
Ja, han är kändis.
Han är kändis.
Jag visste inte vem det var, men han har en jättestor YouTube med flera miljoner följare där. Wow. Dock är det inte kampsport han kör där, utan det är mer så lite familjegrejer och sådär. Och så har han en stor Instagram också. Så att, men jag som sagt, jag hade inte koll på alls vem han var. Och jag menar, han hade nog kanske inte koll på vem jag var heller. Så att det är ju... När man snackar bland influencers, sådana som är väldigt stora. Det finns ju hur många som helst. Det är ju, som vi nämnde här i Sverige, så är det ju man har koll kanske på vilka som är... Vi kanske har 15-20 stycken i Sverige inom kampsport som är namn som dyker upp ofta. Och sådär. Men tar man i till exempel andra länder, så som USA till exempel, då är det ju, miljoners, det är hundratusentals stora influencers där, för det är så himla stort. Men det ska bli grymt. Jag tror det verkligen är en bra matchning i rent... både fightingmässigt, PR-mässigt, men också så är det bra för att jag vill verkligen inte möta någon som är inte fighter.
Nej.
För jag har fått, jag får höra det jämt. Alltså nu, inte så mycket faktiskt senaste, men Karate Combat är lite samma. Att jag får höra att jag blir favoriserad där och att de bara hämtar, jag får höra massa olika... anledningar varför jag inte skulle förtjäna att få cred när jag fightas där. Nej, men ofta för mig, nu senaste till exempel i Karate Combat, mina matcher i Karate Combat, så är det folk vill inte ge mig cred för att vara fighter. Och då är det ändå proffs. Så därför så vill jag verkligen möta någon som är duktig på boxning, så att det blir en bra match. Och jag kan känna att om jag vinner så är det för att jag... gjorde bra ifrån mig. Och om jag förlorar så vill jag ändå känna att jag gjorde bra ifrån mig, men han var bättre fighter. Inte liksom något annat.
Nej. Jag fattar.
Alltså, jag tänker ju på det här med Karate Combat. Du, alltså, en av dina motståndare var ju fransk mästare.
Alltså, han var med i landslaget och körde som fan. Och han jag mötte innan var från Venezuela. Han har vunnit allt som går att vinna i Sydamerika typ.
Så jag han var duktig den killen. Jag såg den matchen i morse.
Ja. Alltså... Det blir ju så. Folk vill inte ibland ge cred. Mycket på grund av, tror jag, att jag kanske får cred i andra sammanhang. Och då tycker de att han ska få cred för fighting också. Det är ju min grej. Nu pratar jag då utifrån ett fighterperspektiv. Och ett fighting coachperspektiv. Som jag menar, jag pratar om det här flera gånger. Och jag förstår att det kan vara så, och jag respekterar fullt ut att det finns fighters som lägger hela sin själ och sitt liv på att bli proffs, och det är det enda de vill göra som karriär i hela sitt liv. Och jag vet själv hur det funkar. Man skadas, man tränar, man går på diet jättemycket, och det är bara, man lägger ner så himla mycket av sig själv, man offrar mycket för att kunna leva så, får inte jättebra betalt i början, jag vet det också. Men så jag kan förstå att när någon som till exempel mig kanske hoppar några steg förbi den resan och får en match som skapar mycket uppmärksamhet, bra betalt och så. Jag fattar att det kan svida för folk som verkligen känner såhär, fan shit, jag har ju gått 10 proffsmatcher, jag har brutit näsan 4 gånger, handen en och så vidare och så vidare. Jag förtjänar mer.
Jo, alltså jag köper det resonemanget. Och alltså till viss del så kan jag faktiskt skriva under på det resonemanget själv också. Men vad jag tycker är, alltså blir direkt fel, det är ju liksom när det är du som blir kritiserad i så fall, va?
Ja.
För det är ju fenomenet i sig som ska kritiseras, tycker jag då, va. Jag menar, det är klart att du tar ju de chanserna du får. Varför skulle du inte göra det?
Nej, exakt.
Och jag menar, ingen kan ju säga som har sett de här matcherna att alltså, du slåss på riktigt.
Mm.
Så är det, va?
Ja, och sen en till grej är ju också, om man får vara lite så, jag vill inte låta trycka ner någon, men där man får tänka på är, vem betalar? Eller så här kan man väl säga, hur många vill se dig fightas? Vem följer dig? Alltså, hur intressant är du som fighter? Inte bara när du fightas, utanför fightingen, som person. Och där kommer ju sociala medier in. Och jag snackar mycket med fighters om detta. Alltså att folk vill, de vill ha sponsorer. De vill att folk ska titta på deras fighter. De vill vara intressanta. De vill få bättre betalt. Men sen klagar de till exempel på mig. Bara, men du håller bara på Instagram för dina följare och visningar. Ja, men det är just på grund av den anledningen jag kan få bättre betalt. Just på grund av den anledningen vill fler titta på mig. No offense, men det är så här, sätter vi oss bredvid varann och så frågar du, hur många vill titta på dig? Folk kommer säga ja. Och sen frågar de mig, hur många vill titta på, eller frågar de honom eller henne, hur många vill titta på Samuel? Fler kommer säga ja då.
Ja, vet du vad, jag gillar att du kommer in på det, för jag tror det här gäller framförallt i MMA och kanske UFC, men framförallt MMA, fighting också, men MMA, det är 50% sport, 50% showbiz. Mm. Man kan tycka vad man vill om det, men det är precis som du säger där, Samuel, att varför ska du få massa betalt om du inte drar en massa biljettköpare, streams och det där? Det är ju en viktig del. Alltså promoters behöver ju tjäna sina pengar också.
Ja.
Och återigen, alltså kritisera fenomenet, inte fighten i fråga.
I så fall, ja. Exakt.
Men om du skulle förklara, vi hade ju Nermin här som också varit i kontakt med Karate Combat. Om du ska förklara lite, lite lätt för dem som inte känner till Karate Combat, hur går en tävling till? Vad är det för regelverk?
Karate Combat, vi fightas ju i en pit, kallas det. Och då är det alltså ett golv. Och sen är det väggar upp som är, nu ska jag se, 45 grader. Mm. Så att du kan liksom hamna mot väggen med ryggen. Du kan ligga mot den sittandes. Men du räknas fortfarande som stående. Mm. Så allt du får göra stående tills egentligen rumpan hamnar på golvet, så att du blir grounded, är räknas som stående fighting. Så att det kan aldrig det tar aldrig stopp på något sätt. Liksom, för att man får inte heller clincha.
Just det.
Och på marken är det också 5 sekunders regeln. Så de har liksom utformat det så som att det hela tiden ska pågå. Mer likt kickboxning egentligen. Ja. Med ground and pound kan man väl säga.
Mm.
För du får kasta, du får svepa, du får ta ner. Det är inte så mycket poäng om du inte gör framgångsrika uppföljningar. Så att till exempel min första match var det många, det var ju ett split. Där var det många som tyckte att vad fan, Samuel förlorar ju. Och det var för att han tog ner mig. Jag kommer inte ihåg exakt hur många gånger, men säg säkert minst 2-3 gånger per rond. Och i MMA hade ju det varit väldigt dominant. För jag tog inte ner honom någon gång och jag kunde typ inte försvara det. Han var så jävla stark och jag var inte tillräckligt bra på att försvara mig där. Men bara en enkel nedtagning så ger inte, räknas typ inte så mycket i Karate Combat som något dominant. Utan då måste du ta ner, följa upp med slag som är typiskt då karate. Att det ska vara liksom, så det är, annars är det vanlig striking, alla slag. Spark är då i huvudet, kroppen och mellan, nu ska vi se, mellan höften och knät får man inte sparka. Och det vet jag faktiskt inte riktigt. Det är nog, tror jag, bara att de har,
man får inte göra low kicks alltså.
Du får sparka calf kicks, så knät ner och midjan upp, men inte på liksom låret som en sån typisk low kick.
Det är ändå intressant, för jag minns att jag, när Karate Combat var helt nytt, och så läste jag precis om den här regeln. Jag blev så här, varför? Men man kanske vill skilja sig från typ sanda eller kick- och thai-boxning.
Ja, alltså, och det här med knän har de lagt till nu ganska nyligen. Att man får knäa kroppen och huvudet. Det fick man inte göra innan heller. Och jag tror till och med, det här vet jag inte om det är helt rätt. Jag har för mig att i början, när det släpptes första, då fick man inte heller göra uppercuts.
Just det, nej, det stämmer.
Ja,
det stämmer.
Men det ändrar de ganska fort, för de fattar att det funkar inte liksom. Men så det är en ganska ung organisation, den utvecklas ständigt, och jag är ju en av dem som, jag är ansiktet utåt väldigt mycket för Karate Combat, som mer som ett brand. Jag är inte champ eller något sånt, de har massa duktiga fighters som är champs, som är hur grymma som helst. Men just när det kommer till att promota organisationen, så är jag en ganska aktiv ambassadör för dem. Och även när jag inte har fight på gång. För jag tycker det är en bra organisation. De behandlar mig jättebra. Och jag vill gärna att det ska fler ögon ska titta på Karatekom. Att framförallt från våran del av världen, Europa. För det är ganska stort i USA och Asien och så. Och Sydamerika och så. Men framförallt här borta.
Det känns ju som det är Karate Kid-drömmen som har blivit verklig lite om man kollar de här galna. Och en av mina favoriter när jag började, Buzz Rutten, är han fortfarande involverad i det?
Ja, Buzz Rutten har ju varit från början. Ja. Och nu på senare tid så har ju även Wonderboy och GSP också.
Det är mäktigt.
Ja, ja. Och de har ju haft massa, alltså på senaste eventet så... vad heter, förlåt, nu har jag glömt vad. Pereira
ja,
är där och du vet Mike Perry är där, han var ju min hörna sist.
Ja, det har vi ju sett när du står och kör bare knuckle kroppsboxningssparring med honom.
Och du vet, de attraherar mycket och,
visst har Raymond Daniels gått där också.
Han tävlar där också. Det är så mycket liksom som kretsar kring Karate Combat utan att det har verkligen, det går sakta men säkert uppåt nu. Men de fortsätter göra de här samarbetena, eller vad jag ska säga, flyga in UFC-fighters bara så att de får titta. Mm. Och ja, så att det ska växa.
Jag personligen, alltså, jag tycker det är skitkul att kolla på de här matcherna. Mm, alltså, det är rolig, kreativ striking verkligen. Och det är fartfyllt och sådär, va. Du berörde det lite här då, va? Det är ju en så pass ny organisation. Men du är helt nöjd med liksom hur du blir behandlad och hur de tar hand om sina fighters. Och...
Ja, alltså jag... Jag tycker de gör ett enormt bra jobb just när det kommer till att ta hand om alla. Mm. Nu har ju inte jag så mycket erfarenhet. Jag säger inte att någon annan, som till exempel jag fightades för FCR, de är också jätteduktiga. Men just när det kommer till så här att de har så mycket, vad ska jag säga? De lägger väldigt mycket pengar på att alla ska vara nöjda. Det är bra hotellrum, de fixar bra, alltså bara så här, bra mat till alla. Folk får skjuts, du vet, du kan prata med presidenten hur lätt som helst, du kan prata med marknadsavdelningen, du kan prata med, alltså allt så, det är så tillgängligt och de är så öppna för att driva det mer som ett, ja men, att alla ska vara med och driva Karate Combat framåt, inte bara så att okej, vi äger och vi, ni är signade här hos oss, gå och fightas, dela allting, vi hörs, utan det är verkligen så att man känner att det är som en liten... familj typ, ja. Eller vad man ska säga. Ja.
Det är för att dra till med en klyscha, liksom ett företags viktigaste resurs är ju de anställda.
Ja.
Så är det ju, va? Och för en fight-organisation så är det ju verkligen så, va? Så att det är otroligt roligt att höra det du säger här nu.
Ja.
Jag har några nördfrågor.
Kör, jag älskar sånt.
Ja, vi har ju varit inne på det då. Ryktet säger att du hellre då hade Mike Perry än Uriah Hall i din ringhörna. Hur kommer detta sig?
Grejen var att jag, båda de var aktuella faktiskt. Det som hände med Uriah Hall var att han kunde inte komma.
Jaha, okej. Okay.
Han var upptagen. Sen säger jag inte att jag hade valt honom hellre än Mike Perry. Men varför det var så himla kul att Mike Perry ville, det var för att när jag träffade honom först så träffades vi för att bara liksom göra, vi skulle inte ens göra en grej för Karate Combat från början. Utan vi fick kontakt och sen kom jag då till Karate Combat. Och då passade vi på, då sa han, men fan jag kan köra dit, jag är bara en timme bort. Så jag bara okej, okay. Och då sa jag till Karate Combat, jag bara lugnt om Mike Perry kommer. De bara, ja typ. Och då kommer han för att vara med dig typ. Och jag bara, ja fan vi har snackat på Insta. Så kom han och då körde vi då en grej. Vi skulle bara ses egentligen och typ käka och bara för att vi, vet, det var en sån casual grej. Och sen kom han dit då, och då var vi i studion, tog lite bilder, körde den här bare knuckle grejen, gjorde lite content och han bara shit. Fan vad sköna, vad skön du är, vad sköna ni är på Karate Combat. Jag kommer på Erikssons fight, jag vill verkligen komma. Och sen så vart jag att han var inte officiellt i min hörna, alltså så, men han stod ju precis där
med din hörna.
Ja, exakt, för att man fick ju inte, det var ju så här med commission och skit, du kan inte ha liksom hur många. Jag hade ju min coach. Men han var ju precis där, så att jag pratade ju med honom under tiden, han satt och skrek grejer till mig och han skrek grejer under matchen och ja, det var bara, han var där för min skull och det var jävligt coolt.
Men Mattias Klintell du hade med dig då, Matti.
Ja, och ni har ju tränat ihop vet jag.
Ja. Matti är ju faktiskt min gamla elev, han gick väl en 4-5 B-klassmatcher under mig, så det är kul att se han i din hörna. Det är
ja, han är, Mattias är grym. Alltså jag sån, han är, det hör inte hit, men han är ju ganska ung.
Ja.
Jag tror han bara är liksom 23 bast eller någonting. Och vet ni, han är... Det känns som att han är mycket äldre, både på sättet som han fightas. Han är jätteduktig, han är teknisk, han har förståelse för fighting och sen är han jävligt mogen. Alltså han är så här,
det är han.
Man, typ ibland glömmer jag att jag är 7 år äldre än honom. Det känns som att jag sitter och pratar med någon som har varit med om 7 år extra i sitt liv. Liksom. Men han är ung och han är jävligt vis, han är bra teknisk och respekterar också det här med att fighting är fighting. För ibland kan det ju vara att man själv glömmer bort att det här är fan... farligt och det tar på kroppen och det är på allvar. Men han har alltid en jävligt sund inställning till det och påminner. Man blir påminn om det också när man jobbar med honom. Samma sak med Adam och Fredrik från Fit for Fight. De påminner mig också om det, att det här är allvar. Och nu när du har bestämt dig för att fightas på den nivån du ska fightas, så måste du ta det på allvar. Och de påminner mig om det ofta. Och det är inte som att jag liksom går runt och tror något annat. Men det är viktigt för mig att höra det. Och det är viktigt för mig att känna att de är lika investerade som jag är i träningen. Mm. Lika mycket är de investerade i att hjälpa mig med träningen.
Ja, och det kanske framförallt, precis som du säger, hjälpa dig här. Liksom, ja. Att de ser till ditt bästa i alla lägen. Alltså för, ja visst, vi älskar fighting alla vi som sitter här. Va? Mm. Men man ska ju inte... Alltså, ibland så kan det ju gå fel, va? Ja. Och det är ju så viktigt att ha en coach som, alltså likväl som han pushar,
ja,
som han faktiskt bromsar, ja, när det krävs också, va?
Det här är något som jag faktiskt inte har sagt till folk. Jag fick ju lätt hjärnskakning efter förra matchen. Jag fick ju ett hårt slag av Tarek. Och det var där jag gick ner. Men jag vaknade direkt. Men just den sekunden, han träffade ju mig i bakhuvudet här. Och så jag såg ju typ dubbelt flera veckor efter jag fick det slaget.
Fy fan.
Och sen kom vi fram till att det syncentret är ju här jag var och pratade med en läkare då. Och förmodligen hade jag lätt hjärnskakning. Och du vet, jag gick och tränade som vanligt och tänkte väl skitsamma. Jag har aldrig haft hjärnskakning. Men då, där var bara en sån grej att Mattias, Adam och Fredrik bara fan, hur känns det? Och gjorde lite tester på mig och så, och frågade mig om grejer och gjorde det ett par veckor. Och så bara, nej nu... Nu får du får inte ens köra pingpongsparring. Du får inte ens gå hem och kom inte till Fit for Fight på så här många veckor. Gå och träna gym, kör kondition, lägg tid på det som du kan lägga tid på som inte liksom är en risk för din hälsa. Men du får inte komma hit. För så fort jag kom dit, då var det så, men vi kör lite löst och lite så. Till och med du håller mitts ibland, vart det så här, man får en hård spark och huvudet skakar till lite, du vet så. De sa, du ska inte röra något som på något sätt kan... gör det värre.
Det här kan vi ju faktiskt ge en liten uppmaning till alla, framförallt yngre. Jag önskar väl själv att jag hade bättre koll på den här början, men allting som är stötar mot kroppen, om du har fått någon form av hjärnskakning.
Ja, exakt.
Jag kan googla hjärntrappan, den är väldigt bra att ha koll på.
Ja, alltså jag kunde ju känna så, om jag höll tajmits och någon drog en hård spark, jag kunde typ bli low-key lite så här, lite yr av det. Jag bara, vad fan frågan om? Så bara, okej, ja men skitsamma, en till. Så bara, vad fan, en till. Så som du säger det, jag respekterar inte att jag hade jag bara fått bestämma helt själv, tror jag, och inte haft rätt folk runt mig, då hade jag nog kanske vid något stadie gått hem och vet man, nu måste jag vila, men då hade det blivit säkert 10 gånger värre. Men nu är det ju helt lugnt.
Det kan faktiskt gå jätteilla. Och jag kan säga att man ska inte ens springa.
Nej, ingenting. Alltså
det tänker man att det är lugnt, men det är det verkligen inte.
Nej.
Nu undrar jag om Mikael hade fler nördfrågor här faktiskt.
Ja
det har han faktiskt. Hur bra kompis är du med GSP?
Nej, men
har ni pyjamaspartyn?
Nej, men vi har skrivit lite på Instagram, har vi gjort. Och vi har pratat lite off-cam på Karate Combat. Men han är väldigt upptagen också. Liksom. Många vill prata med honom, såklart. Men jag tycker det är skitcoolt liksom, när jag körde sist att kunna få den möjligheten att prata med dem och träffa dem och bara liksom, känna att de är närvaron. Mm. För det är ju både Basrutten och han är ju, och Wonderboy är ju förebilder, tror jag, för alla inom som håller på med kampsport. Inte ens kampsport, kanske bara allmänt också.
Det är ju sjukt stora namn. Ja. Det går inte att understryka nog.
Nej.
Alla som kör striking eller gillar striking åtminstone. Och sådär. Och det är ju, men det är väl nästan 3 generationer också. Om man tittar
exakt.
Bass,
GSP och sen nu Wonderboy.
Jag kan säga för jag är riktiga gamla, jag är inte så gammal, jag är 27 bast, men någonting som jag tränade väldigt mycket med var Bassruttens ljudtapes. Ja, han hade liksom såna här säckfys och såna här grejer, ja, där man kunde lyssna på hans röst förinspelad. Den gjorde faktiskt under för min striking.
Ja. Jag köpte så här VHS:er med Buzz Rutten Street Fighting.
Ja, de fanns liksom också.
Ja. Ja, men han är råan. Och det som är så himla kul med just de här profilerna också, att jag är en person, jag blir starstruck så. Men sen inser man att de här personerna, hur ska jag säga, de är så himla så här down to earth. De är väldigt, så bara smälter in i sällskapet. Så vid något tillfälle så bara, man glömmer att de är på den nivån de är på. Och jag menar inte det som något positivt eller negativt, utan det är bara, de är så himla ödmjuka och så. Så att man bara, ja, vid något tillfälle man bara, fan, vilka är vi här? Ja, det är jag, den. Och då, fan, JSP är ju här också. Fan, vad sjukt. Man liksom glömmer bort att
det är ju som någon dröm egentligen, man vaknar upp, ja, och bara så här, jag tog en bash med GSP.
Exakt.
Liksom. Det... Ja, fast jag var faktiskt det.
Ja, vad sjukt. Det är verkligen så.
Det är lite skönt att höra det. Alltså, framförallt JSP och som, ja, i alla fall jag håller som, kan vara en av världens tre snällaste, vänligaste, ja, mest ödmjuka människor. Mm. Jag hade blivit förkrossad om du hade berättat att han är en douche nu. Liksom.
Alltså, nej. Ja, exakt.
Det känns ju underbart att det verkligen är så som man tror i det här fallet.
En sak till jag ska berätta innan vi går till nästa fråga, det är att folk har frågat mycket om Mike Perry.
Ja, om det,
han det var min nästa fråga, ska jag säga.
Var det? Han är exakt så som han är.
Det är så, det är inte fake.
Nej, alltså han är exakt så som han är. Och det roliga är, jag ska berätta en rolig grej om det här, det var... När vi träffades då, vi skulle göra content. Efter vi hade kört bare knuckle-grejen så skulle vi göra content. Och då skulle det vara så att jag skulle komma fram, jag skulle göra en kullerbytta, en hopparmhävning och snurrsparkar och skit. Sen skulle han bara slå mig. Typ så här att jag ska spela över. Och sen ska han bara, det räcker, tuff, bara slå mig. Och så ska jag gå ner då och ramla ihop och bara, så. Och när vi skulle spela in den så det tog så lång tid för alla där. Vi hade ju hela Karate Combat produktionsteam, alltså vi var säkert 10 pers. Få honom att förstå att Samuel faller ihop för att det är content. För han var så här, han bara, you have a fight coming up, you don't fall down for that shit. You're not showing pain, you keep on fighting, boy. Du vet. Och vi bara, nej men alltså, det är bara på skoj. Så det kom. Han bara, why you fall down? Stand up, man.
Så, jag älskar det, jag älskar det.
Och det var liksom så himla, och vi bara, nej men alltså, det är verkligen bara vi, det här är content, bara, oh, okay.
Men jag måste säga, det där, jag uppskattar det. Jag kan till och med uppskatta och respektera det. Hellre att man är så än en Colby Covington som är fake. För det här, what you see is what you get liksom. Det gillar jag.
Han bara, we are fighters, we don't fall down. Fucking get up, take that shit. Du vet,
så. Nej, du talar att ni borde ju filma det här istället. Det här är ju det riktiga content.
Ja, ja, alltså, jag tror vi filmade, eller Karate Combat filmade sig. Men han är så jävla skön och han är så himla också ödmjuk. Fast han är på sitt sätt så. Han är så himla transparent med allting. Bara, du vet, allt han säger, man känner verkligen att du menar. Alltså, du är inte på något sätt spelar över eller låtsas vara mer eller att du typ spelar dum eller fattar du så. Han är exakt så, han är fighter, han har fightat hela sitt liv och det är det enda han någonsin vill göra och någonsin kommer göra förmodligen. Han är så grym på det sättet.
Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om honom, alltså, för att han, jag har den uppfattningen att alltså, han kan vara väldigt dubbel, alltså han kan vara väldigt skön och sådär men sen så i någon annan sekvens eller någon annan situation då så kan han vara alltså galen på riktigt.
Ja, alltså i de sammanhangen jag träffade honom, då var han bara skön liksom. Ja. Men som sagt, det var ju lite mer så, ja, vad ska jag säga, personligt och privat. Det var ju inte ute i, du vet, någon stor presskonferens eller något sånt. Så där vet inte jag hur han är så. Men så här liksom, som vi sitter nu, då är han hur skön som helst.
Tänker jag fel nu? Ska inte han möta Luke Rockhold i Bare
Knuckle? Jo, han ska köra nästa nu.
Det är rätt sjukt.
Den är sjuk. Ja. Jag tror dock att man såg ju Luke Rockholds senaste fight. Den var ju ganska...
Perry kommer
inte ihåg. Ganska slafsig. Och Perry är, alltså... Jag tänker typ så här, nu när jag träffat honom. Och han borde typ kört bare knuckle hela tiden. Om det hade funnits. Alltså hans stil är ju perfekt för bare knuckle.
Alltså när du säger det är jättelogiskt faktiskt.
För typ, så som han fightas i bare knuckle har han ju typ fightats i UFC också.
Sant, ja.
Det är bara...
Det är sant.
Det är ganska... Och det är perfekt för att köra bare knuckle. När du inte får ta ner, du får inte sparka, du får inte knäa. Så som han går in och bara slafsar. Och han slår så jävla hårt. Alltså det är... Folk tror typ att när vi körde att så här, ja, de håller tillbaks. Visst, vi körde inte 100-100 så, för då hade han dödat mig så. Men han slår sjukt hårt. Alltså de här... Vad ska jag säga? Det är inte snärtiga slag. Men det är bara... går in och jag hade ont i, jag var öm i säkert 2 dagar efter det. Shit. Och en grej varför vi var tvungna att sluta också, det var att han skulle slå mig mot kroppen och jag blockade så här, så han träffade mig på min armbåge. Så hans knoge bara vart ett katt här emellan. Bara började blöda som fan och vi bara, men vi pausar typ. Han bara, vi fortsätter. Och jag bara, nej. Och min arm, han träffade precis här, vet du. Så att jag fick ju så att jag kunde inte så här sträcka ut armen på typ hel, alltså på ett dygn. Det var så helt, helt öm här liksom. Så att han är,
alltså vilken karaktär.
Han är rå alltså. Han är riktigt rå. Det...
Made of stone.
Ja, ja.
Nu tror jag folk, nu har vi pratat jättemycket karate combat. Men en grej jag undrar om. Tarek som du mötte sist.
Ja.
Var han fransman?
Han är från Algeriet. Algeriet. Men bor i Frankrike.
Bor i Frankrike. Där kan vi säga ett klipp som gick väldigt, väldigt, väldigt viralt. Mm. Och vi ska säga att Tarek snackade jättemycket skit innan. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var väldigt mycket skitsnack.
Ja.
Hur skönt var det att knocka honom?
Alltså, det var skönt som fan. Alltså, det var ju på en presskonferens vi hade, den första. Som jag... det vart lite tjafs för att... då pratade vi just om det. Han tog upp... att han tyckte jag var feg för jag inte fightades när min mormor dog och så här. Så han satt och höll på med det där live liksom.
Sjukt respektlöst.
Ja. Personliga grejer. Ja. Alltså.
Och jag kommer ihåg det alltså. Jag är inte arg på honom nu eller något. Och nu har vi ju löst det. Men just där och då så kommer jag ihåg just så här att jag bara, men vadå? Det är klart att man inte, jag vet inte vad du har liksom för relation till dina släktingar. Eller, men jag kunde inte fightas då. Jag ville inte ens träna. Och du vet, så. Och jag kommer ihåg han sa det. Han bara, men för mig det spelar ingen roll. Så jag... vem som helst kan dö, jag kör ändå. Och man bara, alltså, skulle det låta tuff där eller vad? Jag tycker bara det låter skevt att säga så. Men,
det är väldigt korkat.
Ja, men med det sagt, han snackar väldigt mycket och jag har inte något emot. Alltså, jag fattar att sälja den här grejen. Karate Combat älskar det. Men jag gillar inte när man gör det, när man gör det på ett oskönt sätt. Och när vi träffades där då i lobbyn, det klippet som gick viralt. Vi skulle gå och käka mat. Sen var det bara att de bara, men Tarek kommer så här. Så kom de med kameran på oss. Så där var första gången vi såg varandra. Just den där när vi står där och han kommer in och börjar säga saker på franska och bara, ja, jag ska så sönder ditt ansikte så och jag säger det här, see you Saturday. För jag var lite så här att jag hade mycket typ då. Jag hade mycket liksom ilska mot honom.
Mm.
Men jag vill inte... Jag kommer inte stå där och säga fuck you mannen och hålla på så här och knuffa och hålla på. Det är så här, vi... Jag ville bara, du vet, bara få sagt att vi kommer. Nu ses vi, nu är vi här. Det är bara, vi kommer fightas snart. Du vet ju det bättre om någon att när man väl fightas, det är där inne. Där kan du inte säga någonting. Det är då, där är liksom det riktiga, det är där business tas hand, blir liksom på riktigt. Och jag var jävligt arg. Var
du arg i matchen skulle du säga?
Nej, det var jag inte.
Nej, men det beror. Nej. Säger ju alla så här gamla klassiska kung fu för mig. Don't fight angry. Sen stämmer inte det för alla.
Nej.
Men jag tror nog det är bättre att bara vara calm and collected.
Ja. Och när man fightas, man är ju så jävla nervös. Jag har inte tid. Jag har inte så mycket rutin, så jag kan inte lägga tid på att vara arg. Jag var skitnervös och bara fan, och shit, har jag värmt upp och jag har gjort så.
Nej, det är bara onödig energi. Men har du sett han lägga upp någonting efter någon?
Han har ju lagt upp ett par gånger att han tyckte att han vann och så här och hit och dit. Och,
tyckte han att han vann?
Ja, alltså jag vann. Grejen är, det klippet som sprids, det var i slutet på första ronden. Så jag vann inte där. Utan jag vann senare på att i andra ronden så gav jag han en spark, en calf kick.
Ja.
Och sen i tredje ronden så började hans den här nerven där.
Ja, som man ser alla UFC-fighters åka på.
Ja, så han började gå runt. Och sen så sparkade jag en gång till då i tredje ronden. Och det var då hans fot började gå runt och sen trampade han ju så himla snett. Så han bröt fotleden liksom.
Ja, men hur kan han få det till att han vann?
Nej, exakt.
Alltså, helt omöjligt.
Så det har han ju lagt upp ett par gånger efter. Men sen så... Ja.
Ja, karma is a bitch är väl summeringen.
Nej, men det är samma som när du och jag sparrade sprodal, vet du. Jag vann varenda gång. Det var alltid jag som fick mest stryk.
Jag glömt det.
Karate Combat, ja. Är vi här för att stanna nu eller hur ser vi ut? Eller kan det kanske vara som så att du vill bli boxare?
Nej, den här Misfits Boxing-fighten är faktiskt en sån här cross-promotion-grej. Där Misfits, Karate Combat och jag gör den här grejen tillsammans. Att vi... Det var ganska långa förhandlingar på grund av, alltså, när det här skulle bli av. Men sen hittar vi ett sätt. Så det ska bli lite så att Karate Combat kommer vara en del av Misfits lite som, så planen är väl som jag tror ni att Adam, presidenten, Adam Kovacs, presidenten i Karate Combat, kommer vara med mig när jag, liksom lite så som Dana var med Conor McGregor när han mötte Floyd, lite så. Så just nu är det bara, det är en fight som vi kör. Och så ser vi, jag vet inte vad som händer sen, men Karate Combat vill jag stanna hos. Jag tycker de är som sagt bra, och skulle det vara så att jag i framtiden slutar fightas, så hoppas jag kunna vara involverad på andra sätt i organisationen. Kanske som kommentator eller host, du vet, någonting. Mm. Jag gillar verkligen Karate Combat, och jag är 100% med på att de, vad ska jag säga, den resan de gör. Det som jag upptäckt med Karate Combat, de har väldigt bra med pengar. De har bra ekonomi. Alltså, så att det de behöver göra, oftast kan det vara tvärtom. Att man har bra, man vet vart man ska, och man har bra marknad, man har bra folk runt omkring sig, men det behövs finansieras på något sätt. Mm. Karate Combat skulle jag säga har finansiering, så det de bara behöver göra är att sakta men säkert bara ta rätt steg för att växa. Ta in JSP, ta in Basrutten, du vet, ta in sådana som mig, hitta bara sätt hur man kan sakta men säkert bli ett mer känt varumärke som organisation. Och det är jag jättegärna en del av, 100%. Jag tycker det är jävligt kul, och tack vare då att min bakgrund är taekwondo och jag har tränat, alltså så är det, känns väldigt nära mig också på ett personligt plan. Det känns väldigt mycket mig liksom, Karate Combat.
Men alltså det känns ju verkligen som att de har en väldigt ljus framtid. Det var 2018 startade de, om jag inte missminner mig, va?
Jag tror lite innan. Jag tror de hade sitt första event kanske 2016, 2017, mm. något sånt.
Ja, men det, oavsett vad, alltså det är väldigt, väldigt kort tid. Och man har ju sett det som du pratade om tidigare här i podden då, liksom att reglerna ändras, och liksom, de håller på att hitta sin magic formula nu, va? Och när de väl har hittat den och fortsätter att knyta intressanta fighters till sig, va? Så för att det här är underhållande att titta på. Mm. Alltså det är skitkul, verkligen alltså. Jag tror det kommer bli jättestort.
Ja, jag tror det finns en marknad att ta där. Men om vi nu skulle du gå en proffsmatch i boxning.
Ja.
Hur skulle du säga att hur ser en vanlig träningsvecka ut nu inför boxningsmatchen ungefär?
Oftast så kör jag styrka och sånt på morgonen. Och sen kör jag mer alltså sparring, mitts och mer boxningsträning kör jag mer på kvällarna. Jag kör ju mycket intervaller också. På saltbike, roddmaskin, vad heter det, den här stav...
Skierg.
Ja, den också. Så mycket sånt. Men jag har ju väldigt mycket, framförallt de här kvällspassen är ju mycket tekniska också. Alltså att jag ställer om fotarbetet, stansen, teknikerna till boxning. Och jag kommer ihåg min första boxningssparring jag körde, fick jag möta då en boxare som han är jätteduktig. Va, vi skulle testa på lite och så skulle vi se hur jag rörde mig, hur det kände. Alltså... Fyra jabbar i boxning är ju normalt liksom.
Det är inget konstigt.
Och jag bara tänkte två jabb, sen försökte jag kanske typ kontra eller tänkte att men det var bra där, så två till. Bara, vad fan gör du liksom? Eller typ så här jabb cross typ, eller så här jabb dubbelkross, och det blir så här, man bara, jag säger inte att det är, alltså det kan hända i vilken kampsport som helst, men jag menar här är det bara händerna, och då blir det liksom så direkt på och jag är inte riktigt van vid den det här tajta och det, att det bara slänger skit hela tiden från alla olika vinklar med bara händerna. Det är man ju inte så van vid. Man är ju van,
du är ju long range fighter i grunden, kan man ju säga, på den här matchen. Du är ju på den här riktiga fäktningsdistansen, brukar jag kalla den. Alltså, du kan inte nå med en jabb om du inte hoppar in.
Nej. Och så kommer en boxare och bara kommer slag och i kroppen upp ner. Hur? Så jag bara, shit, det här är verkligen annorlunda. Och jag har också märkt att det här studsiga fotarbetet funkar inte lika bra heller i ren boxning. Du måste plantera mer och verkligen vrida in teknikerna, för annars blir det inte hårt på samma
kontakt
sätt.
Kontakt med golvet är sjukt viktigt i boxning.
Exakt.
Det finns ju hoppiga stilar, men när de kollar på Sovjet, såhär, deras boxningsstil, gamla ryska skolan, den är ganska studsig, men när slagen sitter, då har du alltid fötterna i marken. Ja. Du är aldrig liksom flygande eller liksom på ett ben på det sättet.
Nej, och sen jag då, som kanske inte är som inte har tävlat i boxning eller kört ren boxning på det sättet, jag behöver ju verkligen köra det här basic-grejerna. Ja. Så mycket tid går ju till det. Att jag ska, även när vi kör mitts, när vi kör sparring, när vi kör tekniska fotarbetsupplägg, så är det, nu är det boxning. Och jag tror ju att jag kommer ha mycket med mig till nästa Karate Combat-match också. För Karate Combat-fighters har inte jättebra boxning på det sättet. Nej. De har bra karatestil, de kan slänga slag och så, men tight boxning är inte jättevanligt i karatekombat.
Det var faktiskt precis det jag satt och tänkte här. Alltså, mm. Boxning för mig, jag tränar själv thai-boxning, så mm. jag håller ju inte på att bara kastar händer heller. Men alltså allting egentligen, liksom, boxningen är grunden, och det finns väldigt många som, alltså, vad ska vi säga, kanske inte slarvar, men inte ger det lika mycket kärlek. Mm. Alltså så, va? Så jag tror att efter den här satsningen nu så kommer mm. du komma tillbaka som en helt annan fighter.
Ja, men jag tror
det. Och det kommer märkas, alltså, för att du har redan, alltså, du har ju bomber i nävarna. Mm. Det är inget snack om det, va. Men när du börjar skicka dem som en skolad boxare här nu, det kommer inte bli roligt för dina motståndare.
Nej, jag tror verkligen att jag kommer kunna ta med mig mycket, precis som du säger. Och jag hoppas också att bara att den här boxningsmatchen, att jag verkligen får, oavsett vinst eller förlust, att jag verkligen får tid att testa hur det är och fightas i boxning. Så att inte, ja, han går in och knockar mig, eller jag går in och knockar han, och det verkligen blir så här, ja, nu hann jag inte ens, hur var det att köra boxning? Och det är det jag hoppas på, bara att jag får känna på proffsboxning på riktigt.
Ja, alltså, för det är ju så här, jag menar, du är ju långt ifrån färdig än. Alltså, du är ju färdig om 6, 7, 8, 9 år. Alltså, sådär, va? Mm. Så allting fram tills dess, så länge det är utvecklande, så länge du lär dig någonting, let's go.
Ja, ja, jag tänker likadant. Det är allt en process. Ja. Och man tar med det man kan ta med. Resten lämnar man bara. Men det här är framförallt en bra erfarenhet, både träningsmässigt men också erfarenheten av att bara ha gått in i en boxningsring och testa hur det känns.
Och även PR-mässigt. Men är det 12 ronder du kommer gå i boxning?
Nej, jag skulle väl säga det. Det här är, jag kommer gå 4 ronder.
4 ronder, okej. Okay. Ja.
Och det är väl på grund av att de har väl samma regler. För jag menar, hämtar de någon influencer som inte är boxare eller jättemycket atlet, så då kanske 12 ronder blir lite.
Ja, det kan nog inte bli så roligt där efter de 5 denna gången. Nej.
Så nej, vi kommer köra 4 ronder.
Hur många pass tror du att du snittar en vecka? Säg måndag till söndag. Hur många pass blir det?
Ja, men mellan 9 till... Ja, men jag kör 2 pass om dagen måndag till fredag. Så där är ju 10 pass. Mm. Sen kör jag nog 1 pass på... Ja, men säg allt mellan... Ja, 9 till 11 pass då i veckan kanske.
Beroende på dagsform.
Ja, exakt.
Hur nära matchen.
Någon gång kanske man kör lite mer, någon gång lite mindre. Man behöver en extra vilodag eller något. Men och alla pass är inte grishårda. Utan det har man ju lärt sig, att det blir ingen kvalitet på det då.
Du har ju de sjukaste fyspassen jag har sett typ. Har du någon PT eller är det du själv? För du har ju mycket kunskap inom träning, kost och allt det här. Gör du allt själv eller har du en PT med dig på fysen, tänker jag nu?
Just nu har jag ju Fredrik då som framförallt, han lägger upp mycket styrkepass och fyspass åt mig som jag kör med honom. Men när jag är typ på gymmet och kör, jag kan köra fys själv. Mm. Alltså ibland bara går jag och bygger upp banor och skit och kör rodmaskin, går dit, kör burpees, kör stepprädor, kör hoppkast med boll eller vad fan som helst. Just när jag går till gymmet själv, ibland så blir det att jag bara svävar iväg och gör kanske lite för mycket. Mm. Men det är också viktigt för mig att jag får göra det som jag tycker är kul under träningen. Så visst, ibland kanske det blir lite mycket eller lite så här orelevant träning för, ja, vi säger boxningen då. Men jag får ut mycket av det själv. Och tycker det är fortsatt kul att träna. Och gör att jag tycker det är kul nästa pass och så vidare. Så att,
viktigt det där.
Ja.
Jätteviktigt. Alltså det där gillade jag verkligen, det du sa nu, Samuel.
Ja, att jag...
Alltså, ja, så klockrent, och en aspekt som jag tror många glömmer. Ja. Faktiskt.
Mm. Ja, men jag märkte det i min förra fightcamp framförallt, att jag behöver de här bara fria passen, eller vad jag ska säga. Jag tränar med ett syfte, men jag tränar så som jag vill träna. Ja. Jag tror det är viktigt.
Jag tänkte så här, att om vi ska gå tillbaka lite i tiden. Samuel Eriksson, hur och när började din resa inom fighting?
Ja, den här är rolig. Jag har dragit den ett par gånger, men den drar jag gärna igen. Den började 2017. Jag fick slängt på mig ett erbjudande att möta Tobias Harila faktiskt.
Först. Just det.
På Berns, på Irfa. Och jag bara, du vet, jag hade ingen aning om, jag hade aldrig tränat MMA, ingenting. Jag bara, fan, vi kör. Jag fick bara så här, Tobias Harila, boxare typ. Jag bara, nice, vi kör typ. Sen skadades han, för han var på EM tror jag. Han skadade kindben eller någonting i ansiktet när det var typ så här 2-3 veckor kvar. Och då fick jag Elvin Hoxha.
Just det.
Och sen så kom matchen, fick asmycket stryk och blev utstrypt på typ minuten tror jag. Jag tror exakt typ 59 sekunder. Eller jag tappade på en rear naked. Och där började min fighting-karriär. Och jag, det här var maj 2017. Och jag började med min Instagram juni 2017. Och nu i efterhand så här. Där, då har jag inte tänkt jag inte på. Men jag tror lite att jag börjar med just Instagram. För jag kände lite att det var så här. Jag är ändå bättre. Alltså jag är bättre i kampsport. Alltså så här, jag fick ju mycket liksom att du är så jävla dålig, du förlorar på en minut och hit och dit och du fick stryk och fan sluta med kampsport. Håll inte på med det där mer, du är så jävla dålig och så.
Men alltså jag bara skriver folk så, vad är det för fel på
människor? Ja, men då var det extremt och det här, i det här fallet var det faktiskt jag hade ju som sagt inte tränat MMA, men det var då jag började träna med Anders.
Just det, taxi.
Olsson, ja, taxi i Linköping och även Jörgen sträckte ut en hand till mig då. Hanberg och sa kom förbi när du vill, vi tränar, du liksom, du visste inte vad du gav dig in på, du gjorde det inte för att du trodde du var bättre, du bara behöver träna mer och bara förstå liksom att det här är på riktigt typ. Så jag var i Västerås några gånger och träna med Harila och Jörgen och så, och sen körde jag ju då i Linköping och så gick jag ju min andra match då mot Ruben.
Just det, Ruben Sibma
2018. Ja. Och det var också en sån rolig grej, för då var det så att han höll på att hetsa som fan med typ hela jävla kampsport Sverige och med Harila också. Och där var det bara att jag på något sätt så var det att han och jag möttes. Och så vann jag den.
Ja, det var ett jätte hype om det där, minns jag. Kommer ihåg när ändå han Ruben kom från ingenstans.
Ja, han bara kom, bara dök upp och bara började veva mot alla typ.
Det var jättekonstigt. Ja. Sen, här, jag måste bara, vem fan var matchmakern som gav dig de första matcherna? I all cred till dig som tar de matcherna, men vem gjorde den där matchen igen? Först Harila och sen får du möta Elvin i den första match. Det är helt sjukt egentligen.
Men det är en bra fråga alltså.
Ja, alltså jag vet inte exakt vem som gjorde den, men
all cred till dig som tog det som första match.
Ja, men jag var ju dum. Alltså, eller jag var ju så. Jag hade ju aldrig tävlat så på det sättet. Och inte tränat MMA. Men jag tänkte fan, kör liksom. Vad fan kan hända typ? Och så bara hände stenhård stryk fick jag. Men med dessa, jag ska, som jag sa, det där med Instagram. Jag tror fan att någonstans i mig så vart det att jag ville typ bevisa att jag var duktig på kampsporten då. Mm. Att den här förlusten var inte liksom, det representerade inte mig som kampsport. Visst, som MMA-fighter, fine. Jag var nybörjare, jag hade aldrig tränat MMA liksom, och tränade lite i typ 7 veckor innan. Mm. Jag ska inte vinna. Och framförallt inte mot någon som Elvin eller Harila. Kanske inte skulle ens blivit matchad mot dem, men nu vart det så. Mm. Och det där med Instagramen har jag som sagt tänkt på mycket. Och jag tror det var något lite så här. Jag ville skapa inte revenge, låter det så himla, men typ så att jag ville verkligen bara, men fan, jag är duktig kampsportare, visst, den här matchen gick inte bra, men jag vill visa vad jag kan ändå. Jag har tränat jävligt länge och jag har mycket att ge när det kommer till den typen av kunskap och sådär. Och det gick ju bra sen.
Mm. Du fick ju en drivkraft där som förmodligen har tagit dig väldigt, väldigt långt där.
Ja, fan, och den där förlusten, jag tänker fortfarande på den ibland och jag vet, nu i efterhand så här, flera år senare, jag är jävligt tacksam att jag gick den matchen. Men jag lärde mig enormt mycket om mig själv också. Inte bara när det kommer till träning, utan hur det känns, du vet, att man ja, men i det här fallet kanske för mig att jag var lite för, jag trodde för mycket om mig själv. Och fick ganska tydligt bevisat att det tar den inte långt liksom.
Sen gick det ju bra.
Ja, absolut. Och jag försöker ha den här approachen just när det kommer till det mesta jag gör, framförallt inom kampsporten, att jag och Anders gjorde ju galer. Vi har gjort 3 galer i Linköping, Excellence. Mm. De har varit slutsålda varje gång. Och liksom att ge andra också en möjlighet. För jag fick, även om den började tufft, men den möjligheten har, som jag sa, jag tror den har öppnat upp. Den öppnade upp det här som jag har idag. Mm. Den liksom sådde ett frö där för mig att jag ville bli någonting inom kampsport eller visa mig inom kampsport, du vet, någonting, jag kan inte säga exakt vad det är, men därför så gjorde jag galer i Linköping, för jag vet att det finns himla många där ute som vill tävla, hålla på med kampsport, kanske inte fightas som yrke, men de vill testa på att fightas. De vill se hur det är. De kanske går sin första match i Excellence. Och sen bestämmer de att de vill inte fightas mer själva. Men de bara, fan, jag vill lära ut kampsport. Så kanske de öppnar en klubb. Och så är det, vet, massa andra som kan få fightas där. Så jag försöker alltid tänka att hur kan man approacha det här nu med liksom, vad ska jag säga? Med en inställning att alla, liksom lyfta kampsport Sverige.
Du bidrar till helheten, ja, i kampsport, inte bara fighters. Men om du ska, jag vill att du berättar lite om matchen och uppbyggnaden inför matchen mot Ruben. Hur var det att berätta lite hur du kände i buren den gången?
Ja, men då, uppbyggnaden var rolig. Alltså det var jävligt mycket hets och där var det många som också faktiskt sa att jag skulle få stryk igen. Det var ju många som höll på Ruben. Just på grund av att då hade jag ju hunnit bygga upp min Instagram. Jag tror jag hade typ 220 000 följare då. Eller något, 200 000. Så det var ju många där som ville se mig förlora igen. Alltså fast nu på ett större, inför en större publik liksom, och verkligen förnedra mig så. Men jag tyckte det var jävligt roligt för att min träning hos Anders där, nu tränade jag ju verkligen för, jag visste hur det var att gå in i buren, jag visste hur det var att få stenhårt mycket stryk, visste ändå att jag var tuff nog att klara av det. Och så träningen och uppbyggnaden var verkligen, den var spännande typ. Jag var taggad som fan och jag, det var ju första gången typ jag gick ner i vikt på riktigt också. Alltså så här, göra en sån liten viktnedgång och köra en camp. För ja, som sagt, min första match var inte en riktig camp. Och, men uppbyggnaden var ändå något som jag typ, jag uppskattade den. Och när vi väl sågs sen kom jag ihåg att vi hade staredownen på FCR. I deras lokal. Det var innan det var så stort som det var nu. Så vi var i den träningslokalen då och hade staredownen där. Och då kom jag ihåg att det var folk som sa till mig när vi gjorde den, efter vi hade kört stärdan, och bara, de sa där på plats, bara, man ser att Samuel har det inte i sig, du vet. Man ser på ögonen, han vill inte fightas, han är svag, du vet. Han vågar inte, han är här, han är livrädd. Och det, ja, jag tyckte det var kul. Alltså så här, hela den här grejen, det var någonstans där det liksom, jag förstod att det här är en del av att fightas. Det ska vara lite hetsigt. Det ska vara lite så. Folk kommer säga till dig, jag vill du förlorar. Folk kommer säga, jag vill du ska vinna. Det finns de som hoppas att man skadar sig. Alltså, det är bara finna sig i det. Hur sjukt det är, så det kommer alltid vara så.
Tror du, alltså, mitt önske tänker jag att det är för det mesta folk som inte har gått en enda match. Kanske gått någon match som har de här åsikterna. Men stöter du på det här från, ja, citattecken, riktiga fighters?
Ja. Alltså, jag skulle nästan säga ibland när det känns som att det är mer, ja, riktiga fighters som hatar på mig än vanligt folk. Okay. Just på grund, jag nämnde ju i början här att jag försöker alltid, alltså jag är helt ärligt, jag har fighters som jag har snackat med, skrivit med, pratat med. De frågar mig om tips för att få sponsorer, de frågar mig om tips med content, de frågar mig om tips och massa grejer. Och jag svarar och vi har typ bara bra sur, vi känner inte varandra, men du vet, på Instagram så. Sen får jag typ 3 månader senare får jag en kommentar kanske från samma person, bara, fan, du är inte riktig fighter, jävla fitta. Eller så får jag höra från någon, bara, och då bara, vad är grejen liksom? Varför? Jag har ju fan försökt hjälpa dig, eller i alla fall med det som du frågar mig om. Jag försöker hjälpa dig, var schysst mot dig. Och nu så flippar du och kommer och liksom är oskön.
Ja, det är sjukt beteende.
Och så kanske jag får reda på, men vad fan, så här, jag trodde ju inte så. Jag tänkte, det är bara så jävla stökigt ibland och folk vill så himla mycket och jag fattar, som sagt, jag säger det 1000 gånger, jag förstår att folk kan känna så, men fan, som du säger, Mikael, det är inte mitt fel. Fan, vill du ha bättre betalt, vill du få bättre sponsorer, vill du, fan, jag vet inte, lägg upp mer content, var mer skön kanske, så kanske folk vill jobba med dig mer, jag vet inte. Vill du inte, ja, men jag är ju skadad och jag offrar mycket mer, ja, men fan, ska träna smartare, jag vet inte, fattar du vad jag menar? I slutändan, det kan fan inte landa på mig att du tycker, att du känner att du saknar massor eller att du inte får de möjligheterna som du får. Det är inte mitt fel, utan jag gör det jag gör. Och jag fortsätter göra det. Och om det kommer bra grejer till mig på grund av att jag är mer, vad ska jag säga, kanske tålmodig och mer professionell när det kommer till vissa sammanhang och skapa content eller förhandla eller vad fan, jag vet inte. Men det är inte mig du ska vara arg på.
Nej. Sen, alltså, du sa en sak här som jag älskade verkligen när du pratade om att alltså att få folk att brinna för kampsporten. Okej, du kanske inte vill tävla, men okej, du kanske blir instruktör, ja, öppnar en klubb och alltså så här, att lyfta kampsport, ja, Sverige, va. Alltså, och det tycker jag är så otroligt. Jag tycker det är fantastiskt att höra det liksom.
Ja.
Och jag menar, de här då som sitter och säger att du inte är en riktig fighter. Mm. För det första, vem avgör det då?
Ja.
Och sen så för det andra kan man ju då kanske fråga sig, vem gör mer för kampsporten i Sverige? Om det nu ska vara på det viset.
Ja.
Du med din inställning som verkligen vill lyfta allting. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså jag är jätteglad att du kom hit idag.
Ja, men jag är det är jättekul att få vara här. Vi pratade om det innan och jag tog upp ett exempel där. Att kampsport Sverige är så himla litet. Så det vi borde göra istället för att ha de här vissa små konflikterna eller små agg mot varandra. Fighters, coacher, klubbar, vissa discipliner. Det är bara så här, vi är så litet land och kampsportscommunityn är ännu mindre. Så det, liksom, vi måste vara united. Alltså vi måste vara mer så att vi ser det som att vi ska lyfta kampsport Sverige. För på så sätt får vi fram fler bra fighters. Vi får också fram fler bra instruktörer. Vi får fram fler bra liksom fans. För fans skapas ur något positivt istället för att, vet, man ska bli insatt i kampsport från en, att det kommer från något negativt. Mm. Att det kommer från, ja, vad det nu än kan vara för skitsnack. Och jag går på, du vet, så många galor jag kan. MMA-galor. Alltså jag var på, ja men
ja, du var på Zone, stötte jag på dig.
Ja, på Zone, jag är på FCR, Muay Thai for Life. Jag är där för att liksom bara, jag vill vara en del av det. Jag vill vara med och marknadsföra, jag vill vara med och pusha, jag vill vara med och, du vet, pusha fighters som tränar där och, eller tävlar där. Och bara, du vet, kampsport Sverige måste bli större.
Ja, alltså, ja. Jag verkligen älskar att höra det. Och jag håller med dig till 100%. Och jag skulle faktiskt vilja lägga till en sak här, att det finns ju lite tendenser till sekttänkande. Mm. Mm. I kampsport Sverige.
Ja, det kan man inte säga. Det,
nej, men nu är jag diplomatisk, ja, här nu. Både vad gäller klubbar men även vad gäller stilar och så vidare. Mm. Va? Och det är också någonting som jag ser som, alltså det är ett jättehinder. Jag menar, en thaiboxare ska väl kunna träna BJJ? Alltså, ja, varför inte? Och så, ja, vidare. Och jag menar, även om man tränar på en klubb som man trivs jättebra på, vad är det som säger att man inte får ut någonting av att testa träna på en annan klubb? Exakt. Precis som vi pratade om innan här, ja, också då, Samuel, va? Och det är liksom, det är inget konstigt. Alltså, det ska vara det mest naturliga i världen, så att om vi liksom kan se till att hålla ihop.
Ja, alltså sen fattar jag att tävlar man och man har coach som jag. Jag representerar ju mina coacher, mitt team och Fit for Fight. Men vi är ju helt upp, alltså vi har varit på, tränat på andra klubbar. Alltså vi tar liksom in folk som jag kan träna med för att det gynnar mig och teamet.
Ja.
Sen såklart man är lojal mot sina, liksom sina huvudcoacher och sitt team. Men precis som du säger, det är ju i de här, vad ska jag säga, specifika satsningarna. Men är man en vanlig, alltså, har man inte en fight kanske på gång och inte har någon så här specifik coach och team just som du tränar med, alltså du ligger inte i kamp, då kan du gå och träna på och tänka lite hur som helst. Du vill testa på saker och så vidare. Sen när det kanske väl är dags att satsa, då kan du diskutera, fan, ska vi åka dit ibland och sparras, eller ska vi ta in någon från den klubben, eller ska vi testa på det här, är det vettigt att jag kör rena boxningspass på den klubben även fast man ska köra thai-boxning? Alltså,
exakt.
Mm. Och det ibland blir lite, ibland är det lite tabu att säga så. För att då blir det som att man bara, ja men vadå? Okej, okay, ja, gå dit då. Nej, men jag säger inte att jag ska gå dit. Jag säger bara, det kanske är nyttigt. Alltså så här, det kanske är bra, precis, för alla. Och ni kanske kan gå dit och någon kanske kommer till er sen för ni lär känna någon där. Alltså man, du vet, möjligheterna, dörrar öppnas hela tiden.
Exakt.
Men är man så close-minded, då öppnar inte en enda jävla dörr. Du får inte ens frågan.
Nej.
Och så sitter man här och undrar, vad fan, ingen hör av sig. Nej. Du är inte ute där och promotar dig själv. Du är inte där ute och är villig att liksom ta de här möjligheterna som finns. Det är alltid nice att ha öppet, open mind.
Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga, för jag tyckte det var så jävla bra rent ut sagt.
Det var klokt.
Det var väldigt, ja, det var väldigt, väldigt klokt var det.
Man är lite äldre nu, så man har samlat på sig mycket.
Men du inser hur klok jag är då, va?
Ja, helvete.
Men nu så här, jag har hittat på ett litet låtsascenario här, hör jag. Så jag vet, känner du tycker. Men vi säger det här är om 1-2 år kan vi låtsas att det här.
Ja.
Och celebrity boxing har blivit en grej i Sverige.
Ja.
Kanske är det Bulldog som ska arrangera en gala, det kanske är Misfits som ska arrangera en gala. De kommer till dig, Samuel, och säger: Samuel, vi vill göra en kändismatch med dig och någon annan. Du får möta vilken influencer i Sverige du vill. Vem hade du valt? Det här behöver inte vara liksom en call-out till någon, men så här, du får möta vilken influencer du vill i Sverige.
Och jag vill det behöver inte vara fighter eller något.
Nej, jag vill helst inte ha en fighter, skulle jag säga. Helst en riktig influencer.
Ja.
Kan vara lurigt.
Alltså det kom upp nu. Fast jag vet inte. Nej, vilken influencer som helst. Ja. Jag tänker direkt på typ så här, träningsfolk nu.
Ja, det kan det ju vara, men det måste inte vara det.
Vet du vem jag hade velat möta? Jag hade velat möta min barndomsvän Samir Badran.
Ja, där har vi en bra match. Jag tror att han har boxats lite grann.
Ja, alltså vi har inte så jättemycket kontakt nu längre. Men vi umgicks jättemycket när vi växte upp. Och han hade varit kul att möta.
Det hade nog sålt fler biljetter än någon gala i Sverige.
Jag är ganska säker på. Men det hade sålt, alltså.
Ja, shoutout till Samir, inget så. Men sen har vi alltid drivit lite på Instagram så här. Nej, men... annars, jag och Nermin hade gärna kört med Nermin.
Det var min nästa fråga, för visst var det på talen, ni skulle ju mötas i Karate Combat.
Vi skulle mötas i Karate Combat, skulle vi göra. Sen var det inte av, jag vet inte, jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan. Sen var vi träffades, vi började göra content istället, och nu bor vi ju fan i samma stad. Och jag kom och kollade på hans första match, jag kom ju till Zomba för att titta på honom egentligen. Eller jag vill titta på alla matcher, men det är extra kul när han går. Sen var det lite tråkigt nu, senast det varit inställt och så. Men jag var ju där och kollade hans första match, och... då bodde jag inte här.
Nej, just
då kom jag bara för att titta på hans match. Men Nermin hade gärna kört en boxningsmatch med. Jag tror vi hade gjort en bra. Han har grym striking, han är teknisk. Och vi är bra storlek, vikt och så. Så jag tror han och jag hade kört en bra boxningsmatch.
Du hörde Nermin, det finns en bra match här. Pengar to be made.
vi faktiskt har skrivit om det. Ja. Eller vi är typ såhär spekulerat. Men visst, hade varit grymt tror jag.
Ja, nu börjar det dra ihop sig mot slutet av podden här. Ja. Vi har kört i över en timme.
Brukar de vara? Är det ungefär en timme?
Ungefär. Något sånt där. Ja. Problemet är ju återigen att du är alldeles för intressant.
Ja, men vi får...
Får vi göra om det?
Men vi har ett viktigt segment kvar.
Ja, det viktigaste av allt. Veckans käftsmäll.
Åh fan, just det.
Veckans käftsmäll.
Ger man en var?
Ja, okej, du får ge två om du vill det också. Det kan vara en illasinnad, en riktig käftsmäll eller en med kärlek. Det får du välja själv.
Jaha, jävlar. Den här kanske jag skulle tänkt igenom innan jag kom hit. Nej, men man kan ge en positiv käftsmäll.
Det kan du göra, om du vill. Det är roligare med en riktig käftsmäll, men det är okej med en positiv.
Fan, jag... Nej, men då vill jag faktiskt... Jag vill ge en positiv käftsmäll till... er här på Käftsmällspodden. Och inte bara här i Göteborg. Alltså, jag tycker det är grymt att ni har expanderat. Täcker ett nytt geografiskt område. Och det är jävligt smart, tycker jag. Så att sådana som mig och alla andra som kanske bor i det här området får en möjlighet att komma hit och prata av sig lite. På en bra plattform.
Det var en skön smäll att ta emot. Stort tack för det, Samuel. Ja. Och jag tror Andres blir glad att höra det här också. Resten av gänget.
Ja.
Kör du, Mikael, har du någon?
Ja, den är inte med lika mycket kärlek den här då, utan min käftsmäll går till den klubb som i fredags lämnade en fighter ensam på akuten med massa brutna ben i ansiktet, och den här killen hade inga pengar, inget svenskt personnummer och kan inte ens svenska. Ja,
ja, det var värt en sockerkick med kanske.
Ja, det var...
Jag får säga, ni som hörde på Zone, jag tror det var Zone Recapen, där hotade jag mer än min granne som inte har slutat låta. Du har slutat låta, stort tack, så du får ingen käftsmäll idag. Jag vill inte ha så mycket konstanta ombyggnationer i den här staden. Jag har tyvärr inga roligare käftsmäll idag.
Nej.
Men jag har en shoutout till er. Jag vill ge den till Öresund MMA och Malik. Jag var där och gästerna förra veckan. Sjukt bra träning, jätteliten klubb, grymma träningar och bra fighters. Stort tack för den gästträningen.
Yes.
Ja. Det har varit lite positivt och lite negativt. Det var bra det här. Bra käftsmällar ju.
Lite blandat.
Ja.
Ja. Men tack ska ni ha med det här.
Tack själva. Jättetrevligt att vara här.
Riktigt kul att ha det här. Och det ska bli kul att få läsa lite nyheter om Misfits Boxing. Och säkert någon mer match i Karate Combat. Och det ser vi fram emot. Har du några sponsorer eller personer du vill tacka?
Nej, inte så. Jag vill bara, eller ja, jag vill tacka Brisket and Friends, om vi ska vara så. Brisket and Friends är en huvudsponsor till mig. Tack så jättemycket. Och restaurang Edits också. Jag har mycket matsponsorer.
Nice.
Nej, men det är liksom de som jag hjälper mig nu med med kosten inför fighten och så. Det är jävligt viktigt. Och då självklart, om jag ska tacka någon som mitt team. Fit for Fight, gymmet, alla som tränar där, men kanske mest då Fredrik, Adam och Mattias som lägger extremt mycket tid på mig. Det uppskattas jättemycket.
Grymma är ni. Men tack för att du tog dig tiden att komma hit, Samuel. Vi tack ser fram emot att ha det här igen.
Stort tack.